Hej och välkommen tillbaka till Happy Dating. Jag heter Linnea Molander och i den här podden får du följa med in i mitt coachingrum och lyssna när jag hjälper singlar att reda ut sina datingproblem. Den här säsongen är alla gäster i podden kvinnor som aldrig har varit tillsammans med någon. Men datingproblemen som vi diskuterar är precis som vanligt relevanta för alla. Den här veckans gäst drog en avgörande slutsats om sig själv och sin framtid redan som barn. Kärlek är inte för mig. Det var en helt rimlig och till och med väldigt klok slutsats där och då, baserat på de exempel på kärlek och relationer som hon hade runt sig. Och den lilla flickans beslut om att säga nej till det har räddat henne från väldigt mycket strul och stök. För hon hade precis lika gärna kunnat göra tolkningen att kärlek är lika med medberoende och kaos och sedan tillbringat år av sitt liv i dysfunktionella eller till och med destruktiva relationer. Istället blev relationen någonting som hon har undvikit, men nu är hon redo att rita om kärlekskartan och hitta en bättre definition av vad kärlek kan vara. En kärlek som är för henne. Välkommen in i coachingrummet.
Och jag är en av dem som aldrig haft en relation och är, ja men, 30. Och att det alltid har känts som att jag behövt ha en ursäkt, även när jag var liksom mindre, att så här, nej men jag vill inte ha en relation för jag ska flytta utomlands eller jag ska göra det här. Eller jag ska oftast karriärfokuserat, att man måste fokusera på antingen karriär eller relation.
Mm.
Så det var så jag i alla fall skrev till dig. Och sen tror jag också att jag nämnde att jag har en väldigt undvikande tendens överlag. Att jag vill jättegärna ha närhet och liksom att folk ska se mig och få känslor och att någon ska bara tycka om mig precis som jag är. Men också när det händer så blir jag fruktansvärt rädd och beter mig konstigt. Och ja, men det blir liksom en jättestor paradox i mig. För att samtidigt som jag vill ha jättemycket avstånd så vill jag också ha jättemycket närhet. Och det är väl bara att jag har försökt nu de senaste åren att liksom inte få bukt, men förstå mig själv. Att så här, varför känner jag så här? För det blev en väldigt stark reaktion för typ 4 år sedan. När jag verkligen började dejta. För det är också någonting som så här, det har inte riktigt varit någonting. Eftersom jag alltid haft en ursäkt så har det aldrig varit någonting som jag så här, har verkligen gjort. Och ja, även det intima kom mycket, mycket senare för mig. Men då började jag rota i att så här, varför reagerar jag så här när den här personen tycker om mig och jag tycker om den och jag går nästan in i en psykos. Alltså jag kan inte fungera, jag kan inte äta, jag kan inte sova. Jag började ta till alltså så här, konstiga saker som hjälpmedel och bara nej, nu är någonting jättefel. Och sen dess har jag liksom så här grottat ner mig i det. Jag har dejtat och försökt att förstå. Men också sett ett mönster att jag gärna träffar människor där vi redan har ett fast datum. Att, och det, kan liksom, det är ju som, men som alla nog säger i den här podden. Att man träffar samma typ av personer fast man vet inte det förrän kanske en liten väg in. Och bara, nu sitter jag här och det, nu ska den här personen resa bort. Och då har vi ett slutdatum.
Mm.
Och sen om jag träffar någon där inte personen ska resa bort, då ser jag till att boka in en resa.
Mm.
För då vet jag liksom så här, det kommer att avslutas.
Det finns en nödutgång.
Precis. Och nu, så där jag är nu, så har det varit väldigt, väldigt stilla. Nu var jag väl typ på en halvdejt förra veckan. Jag vet inte ens vad det var. Men kände liksom direkt att så här, det kändes som en jättedeja vu. Och då blir jag också så här, är det här magkänsla? Jag försöker göra allting väldigt rätt. Jag försöker hela tiden hitta nu. Vad är det jag gör fel? Hur ska jag göra? Och då känner jag nästan att jag fastnar i det också. Mm. För att jag blir ännu mer förvirrad.
Mm.
Och att, och sen är det ju det där med känslor. Alltså jag kan känna känslor. Men när det kommer till att känna känslor för en annan person på ett attraktion, kärleksfullt sätt. Så har jag svårt att navigera.
Mm.
Ja. Där har du min lilla klump.
Ja, tack för din klump. Det är någonting som sticker ut här för mig som jag vill höra mer om. Och du sa att när någon tycker om dig så blir du rädd och beter dig konstigt.
Mm.
Vad är det som känns läskigt? Och vilket beteende tar du till när det känns läskigt?
Alltså jag kan ju nästan bara dra den parallellen till den gången. För det mesta som jag också har pratat med psykologer om.
Mm.
Men jag tror att det blir konstigt för att jag inte har någon funktion. att personen är så verbal att kan säga att så här, jag tyckte du var jätteintressant och det var jättekul att få träffa dig och fint att få kyssa dig. Och jag bara, nej men vänta, du kan inte tycka om mig bara för det här.
Bara för att du är,
ja, precis,
en person. Du vill ha en funktion.
Ja, jag tror.
Vad är en funktion? Att du...
Ja, eller att jag är liksom så här, jag kan lära dig någonting. Mm. Eller jag ska visa dig någonting. Eller jag har också märkt typ att jag gärna tycker att det blir intressant när den andra personen är uppe i någonting annat. Eller kanske tycker om någon annan person.
Mm.
För då kan jag gå in och vara typ räddaren lite.
Mm.
Och då så kan jag känna, eller då kan jag komma på mig själv och hoppas lite. Att om du bara hade tittat på mig nu så hade du insett hur bra jag är.
Just det, men där är du ju också safe. Det är ju ingen ja. Risk att tycka om en person som redan är kär i någon annan.
Nej.
Nej. Hur ser du på funktionen flickvän?
Jag vet inte. Vad är det ens? Jag tycker att det, eller bara ordet känns jättefrämmande.
Ja.
Jag vet inte. Alltså så som jag ser att jag, hur jag hade velat ha det. Eller så här, är ju en person som, eller att flickvän är någonting som någon tycker väldigt mycket om och vill spendera tid med. Och förhoppningsvis dela sitt liv med under antingen en längre eller kortare period.
Mm.
Men att det är också någon som kan, ja, men som man kan skratta med. Men utforska saker med, känslor, sex, livet, andra roliga grejer som man är sugen på.
Ja.
Så tänker jag väl om den.
Ja, precis. En social relationsfunktion snarare än en praktisk funktion.
Precis. Ja.
Och om vi vänder på det, har du erfarenhet av att, alltså finns det människor du tycker om för att de är härliga snarare än för att de hjälper dig och lär dig saker?
Mm. Ja, definitivt.
Ah, så du har upplevt värdet av att en person är härlig liksom,
mm.
utan att de bidrar kapitalistiskt liksom.
Ja, men det tror jag. Eller det, ja, det har jag ju. Jag har ju vissa nära vänner som är så här helt fantastiska som jag inte kan... Ja, men jag tror inte jag kan leva utan dem, för det är min familj liksom.
Ja, ja. Men på något vis så känns det orimligt att du skulle kunna ha den funktionen.
Ja.
För någon annan.
Ja. Och jag märker ju det också med, ibland med nya vänskaper, att jag också får en funktion. Och att jag så här har börjat inse hur jag bara säger nej, 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 för då blir du beroende av mig, att jag ska vara den funktionen. Och det är inte jag bekväm med längre.
Hör det här ihop? Din rädsla eller liksom aversion mot relationer, att du hela tiden vill ha nödutgången, hör den ihop med att det kan bli för tungt att fastna i en funktion, att andra människor blir beroende av dig? Eller är det separata saker?
Alltså en spontan så tänker jag att det är två separata saker faktiskt. Jag vet inte.
Så vad är det du flyr från? Vad skulle kunna hända om du inte hade nödutgången? Vad är risken då? Varför blir det så otroligt läskigt? Vad är rädslan?
Alltså jag tror kanske rädslan också är tvärtom. Att jag är rädd för att bli beroende av dem.
Mm.
Samtidigt som jag också är jätterädd för hur ont det ska göra när de går.
När de går, inte om de går.
Nej, när de går.
När de går, ja.
Mm.
Mm.
Ja, för det är nog någonting jag liksom har sett också i liksom min uppväxt. Ja, men att mina föräldrar har varit, så, de är inte tillsammans, men de har varit så beroende av partners.
Mm.
Båda två på väldigt olika sätt. Men också hur de inte klarar sig utan det. Och jag har också fått slänga liksom så här, ja men ska inte du bara ta och skaffa dig en partner så blir livet bättre. Och att mina föräldrar samtidigt har varit så himla beroende av mig. Och jag har en funktion.
Just det.
För
så
dem.
Du associerar en relation med beroende. Alltså man blir beroende av varandra och sitter fast lite grann.
Ja.
Ja. Och jag tror det var det jag nosade lite på. Alltså där har du ju en koppling.
Ja.
Mellan, alltså du vill inte fastna i en funktion där någon är beroende av dig, eller du är beroende av dem. Så därför har du relationer där ni inte kan fastna.
Mm.
Och då blir det inga relationer.
Mm.
Mm.
Ja, det var ju också som jag skrev till dig. Och jag vet liksom inte alls hur den kommer in i det. För att ända sedan jag var... Alltså jag vet inte hur ung jag var första gången jag sa det. Men så har jag ju också sagt till mig själv att så här... Det här livet handlar inte om kärlek för mig. Och det gör mig så fruktansvärt ledsen.
Ja.
Att jag tänker så.
Ja.
För det är ju också en tanke som ständigt kommer upp i mig.
Mm. Och det är ju en djupt sorglig tanke.
Mm.
Ja.
Det är det. Det är det verkligen.
Och jag skulle vilja bara byta ut ett ord i den tanken.
Mm.
Jag skulle vilja säga att beroende är inte vad ditt liv ska handla om.
Mm.
Men kärlek är inte samma sak som beroende.
Nej.
Du såg en version av kärlek och tänkte helt sunt och rimligt, blä, det där vill jag aldrig fastna i. Problemet var att du trodde att det där var enda sortens relation som fanns, enda sättet att uppleva kärlek, och det är inte sant.
Nej.
Om det finns andra sätt att vara nära människor som inte gör att man blir beroende eller fastnar.
Mm.
Det kanske kan få vara något.
Mm.
Men du har inte sett det. Du har inte haft den bilden. Det har varit väldigt främmande.
Ja, verkligen. Alltså jag vet inte ens hur. Ja, men det känns så himla långt bort när du än säger det. För att också så här, beroende, inte bara relationer utan också liksom alkohol har ju varit en del av uppväxten.
Mm.
Och jag menar, jag vet inte hur man har en, eller vad det finns för andra relationer.
Nej.
Och jag vet inte heller riktigt hur jag ska liksom hitta dem, eller alltså, vad ska man säga, hitta förebilden. Mm. För jag har ju vissa vänner som jag säger, den här relationen ser väldigt, väldigt fin ut. Men det är hela så här, det blir bara ett stort frågetecken. Så här, vad kan jag ha för krav? Hur ska jag bete mig? Eller vad förväntas av mig? Mm. Och så försöker jag verkligen bara så här nu. Men vad vill jag? Vad känner jag? Fokusera bara på det, så får de andra ta ansvar för sitt eget.
Mm.
Men ja.
Det är en jättebra start.
Mm.
Men vi måste ju rita om hela kärlekskartan här egentligen. Omgöra en hel omdefinition. För det här är inte ovanligt alls. Jag har hört det jättemånga. Och egentligen det som hände var att du som barn såg dina föräldrar och bara, jag vill aldrig ha det så här när jag är vuxen.
Mm.
Problemet är att den lilla barnhjärnan inte tänker, åh, jag skulle vilja ha en trevlig kärleksrelation där vi inte dricker alkohol och är taskiga mot varandra och beroende av varandra.
Mm.
Utan barnet uppfattar, kärlek gör ont, jag ska aldrig bli som det jag ser framför mig nu.
Mm.
Och sen tar man med sig den idén. Precis som du sa, det var länge sedan. Mm. Det var länge sedan du tänkte den tanken första gången. Och då var det jätterimligt, jag vill aldrig ha det så här, tänkte du. Bra! Fan vad bra! Mm. Hade varit mycket värre om du hade varit i sådana relationer hela ditt liv. Och när du liksom, när du är vuxen inser, åh gud, jag har gjort relationer destruktivt i hela mitt liv. Mm. Mycket bättre att du har fått vara i fred. Och nu har du chans att omdefiniera, vad skulle en relation kunna vara som jag inte måste fly från, där jag inte känner mig kvävd och i en beroende sits åt ena eller andra hållet.
Mm.
Men som du sätter ord på, du har ingen aning om vad det skulle kunna vara.
Nej. Nej, verkligen inte. Och samtidigt så, jag håller med så mycket i det du säger, och det är ändå någonting som jag insåg, i alla fall specifikt med så här intim, alltså det intima sex och så, att jag säger, jag är så glad att jag väntade med det på ett sätt ändå, för att alltså 14, 15, 16-åriga jag hade inte klarat av det. Jag tror att det hade blivit ett beroende på det sättet att jag ständigt hade jagat bekräftelse på det sättet. Och det hade blivit jättedestruktivt.
Ja, så det har kanske då på många sätt varit en lämplig och bra och viktig skyddsmekanism för dig att kliva åt sidan.
Ja.
Jag kan inte involvera mig i det där. Liksom, du kunde inte när du var ung. Nu har du liksom, du har börjat reflektera över hur blev det så här, vem är jag, vad är det här egentligen? Och reder du ut det här kommer du kunna ha fantastiska relationer, men det kunde du inte heller göra när du är 15. Men nu är du på en punkt där det faktiskt går.
Mm. Ja.
Och jag tycker det är fantastiskt att du själv ser värdet i att du har besparat dig väldigt mycket stök. Genom att, för du hade som sagt, mitt exempel, kunnat fastna i destruktiva relationer. Du hade kunnat fastna i bli beroende av sexuell bekräftelse.
Mm.
Du klev åt sidan och pausade. Fan vad sunt. Mm. Fan vad vettigt jämfört med alternativen.
Ja.
Det är bara förjävligt att världen är så här, varför inte du varit ihop med dem? De har ingen aning om vad som låg bakom här.
Nej. Så hur gör jag det?
Ja, vilken bra fråga. Jag tänker att vi behöver brainstorma kring hur en sund relation skulle kunna se ut. Se vad finns det för alternativ. Om vi börjar med det som du absolut aldrig vill vara med om. Vad är det du vill undvika?
Beroende.
Vad innebär det i praktiken?
Alltså, alkohol, droger. spel, sex. Så jag kan inte gå in i ett smelberoende igen.
Nej, så du vill dejta nyktra människor?
Ja.
Ja, toppen. Det är bara corona. Ja. Och det du beskrev med att man är beroende av varandra. Mm. Vad är det för relationsdynamik?
Ja, men jag tror också att det är den här konstanta jakten. Mm. Att så här, att alltid ha någon annan. Att aldrig ha tid med sig själv. Eller ens våga ha tid med sig själv. Eller att göra saker själv. Och sen... Gud, hur ska jag förklara det? Så jag vet inte ens vad det är. Jag menar, jag vet inte. Det är som att hela ens identitet alltid är förknippat med relationen. Att har man inte det så är man misslyckad på något sätt. Så det är nog den där jag kan förklara det på. Och sen så att det såklart också det finns en rädsla av hos dem då att bli lämnade. Och just det här med att vara ensam. För det är nog någonting som jag tycker om ändå väldigt mycket. Inte att vara ensam, men jag tycker så här, jag tycker det är viktigt att jag också kan göra saker själv.
Just det.
Och får egen tid.
Så deras mardröm var att vara ensam och din mardröm är att vara i en dålig relation?
Ja. det var mycket bättre så här sammansatt.
Ja. Ja. Och det har du ju rätt i.
Mm.
Jag håller med om att det är värre att vara i en dålig relation än att vara själv.
Mm. Nu kommer jag på en sak till.
Mm.
Det är också att stanna i relationen för tryggheten. Och alltså, även om det känns som att det inte finns så mycket mer.
Mm.
Det är också en sån grej som jag säger, det vill jag inte ha.
Nej. Och jag anar att det finns en, alltså det som ingår här i din idé om vad relationer är.
Mm.
Det låter så himla mycket på eller av.
Ja.
Att är man i en relation, då sitter man fast där och då är det så, då måste man och hej och hå. Så.
Mm.
Mm, och jag vill skifta den bilden till att du är en liten humla och den andra personen är en humla och ibland sätter ner på samma blomma en stund och sen flyger ni vidare. Om ni vill kan ni träffas igen på en till blomma.
Mm.
Men det är inte liksom på eller av, utan det finns alltid, du får i varje situation känna in, vill jag kliva närmare nu eller vill jag backa lite?
Mm.
Vilket avstånd vill jag ha? Det är den här på av grejen. Det finns inte två lägen, det finns 1000 lägen.
Mm.
Och du kan alltid gå närmare eller backa. Du måste inte välja mellan, ska vi sitta ihop eller ska vi vara isär?
Nej, nej. Nej, det har du rätt i. Eller det har jag ju hört nu senare också. Så här, svart och vitt är någonting som har kommit upp.
Och det är de exemplen du har sett. Ja. Antingen är man ihop och då är det som det är, även om det är för jävligt. Eller så är man ensam och det är hemskt.
Mm.
Det är de alternativ du har fått presenterade för dig.
Mm.
Och nej.
Nej.
Säger jag om det.
Nej, men jag håller med.
Skönt.
Det känns jättejobbigt att antingen vara på eller av.
Ja, inget av de alternativen är särskilt nice. Antingen är du ensam för alltid eller så sitter du ihop med en människa och kan aldrig gå därifrån.
Precis.
Nej, man är tillsammans när det känns härligt.
Mm.
Och när man känner sig mätt så delar man på sin stund.
Mm.
Och inte i bemärkelsen göra slut utan gå hem. Liksom. Avsluta dejten.
Mm. Ja.
Nu ler du lite.
Men det jag bara tänker på så här. Bara, jag har väldigt långa dejter. Men sen började jag väl bli bättre någon gång på slutet. Eftersom jag haft en rätt lång paus. Att också säga, nej, nu vill jag inte mer. För jag kände inte det här. Eller det här var inte så intressant. Men det hade nog varit svårt om jag hade tyckt att det var intressant. Att liksom inte ha en så lång dejt. Och sen ska man inte bara avsluta den för att avsluta den.
Känns det bra?
Ja.
Så stanna kvar.
Precis.
Vill du stanna toppen?
Mm. Men det är konstigt. För att jag stannar ju oftast. Även om jag inte vill också.
Och det blir problematiskt.
Ja, och det är problematiskt.
Ja. Då är det här är ju relationen i miniform. Går man på en dejt och sitter man där. Tills den andra personen bestämmer att nu är det slut.
Mm.
Nej, du sitter där så länge du tycker det känns trevligt.
Mm.
Och sen rundar du av och går hem.
Jag tror att det är någonting i mig också som säger, om jag rundar av nu. Så kanske det slutar för tidigt. Eller alltså så här.
Enligt vilket facit då?
Ja, det vet jag inte. Jag tror det är mitt eget. Men att så här. Även om jag tyckte att så här, ja men det är intressant. Men nu känner jag mig klar. Om den andra personen då inte vill det, då tänker jag nog, okej, jag kanske borde, vi fortsätter. Och det är inte heller, egentligen borde jag bara avsluta när jag känner att, även om jag tycker om personen, så kan man ju ändå känna så som du sa, att säga, nej men, nu är jag klar för den här gången.
Precis, sen kan ni ses igen den här
gången. Precis.
Ja. Men om du måste sitta där tills du blir bitter, kommer du inte vilja ses en andra gång.
Nej, precis.
Så det är bättre för den personen också, om ni kan ses en gång till. För att du gick hem i tid.
Ja. Det ska jag komma ihåg.
Ja.
Ja.
Och det är det jag menar med att ni är humlorna på blomman. Att du surrar vidare när du är mätt.
Mm.
Och det är inte så här, nu känns det här inget kul längre. Utan bara, jag är klar nu.
Ja, precis.
Det här var jättefint. Jag är klar, jag vill gärna se dig igen på en annan blomma en annan dag.
Mm.
Och det är egentligen en metafor för livet. Det gäller en kväll på en dejt.
Mm.
Men det gäller också en hel relation. Och det gäller också varje stund i den relationen.
Mm.
För det låter som att du känner ju faktiskt när du är klar.
Mm.
Du lyssnar bara inte på det.
Nej.
Nej. Det är dags att börja lyssna på det.
Ja.
Då kommer dina relationer faktiskt bli rimliga och härliga och
boj. Ja, precis.
Ja.
Ja, det är väldigt sant.
Och sen kommer det visa sig, känner ni ungefär samma, om den ena personen alltid vill ses dubbelt så länge, eller dubbelt så ofta, eller dubbelt så mycket, då är inte ni helt kompatibla.
Nej, precis.
Och då vet ni det, och kan surra vidare och dejta någon annan.
Mm. Mm.
Men det kommer inte märkas att ni inte är kompatibla om du sitter där och härdar ut. Nej. Säga något.
Jag bara tänker på allt nu. Det bara snurrar.
Ja.
Det är nog någonting i mig som bara säger, jaha. Och sen då? Vad gör vi sen då? Eller vad, det finns ju en massa andra problem.
Ja,
jag vet inte. Nej men liksom.
Frågan är om du gör det. Kanske
ja,
gör
det. Kanske
då
inte
kan vi
gör.
Prata om
jag
dem
har
också.
Ingen aning.
Men det låter som att om du vet att du behöver inte ha en nödutgång om 3 månader.
Mm.
Utan om du vet att jag får gå hem när jag känner mig färdig varje gång.
Mm.
Kanske du inte behöver nödutgången.
Nej. Men jag undrar ändå så här, för det är, jag fattar inte riktigt varför det händer. Men för även om jag träffar någon och kan känna så här, ja, nej. Okej, okay, men jag kan inte riktigt sätta fingret på vad jag kände. Eller vad jag säger, ja, det fanns vissa stunder som det så här, det pirrade lite eller det var mysigt, vi skrattade, det var intressant. Vi rörde lite vid varandra och sen så bara, men jag kan inte sätta fingret på det. Och då så känner jag så här alltid oftast att jag bara så här, men då vill jag ses en gång till. För att jag tycker att det är skönt och jag kan ha lite svårt ibland att, eller jag tror inte jag heller, jag har ju ingen referensram riktigt hur det ska kännas. Eller vad man känner. Och att då lita på magkänslan och känslorna. Men när jag då kommer hem så kan jag ju ändå så här hamna i, och även om det är en person som jag säger, okej, vi ses en gång till då. Att jag ändå hamnar i det här lilla paniken, eller vad man ska säga, att jag blir rädd att bli avvisad. Men sen samtidigt förstår jag inte riktigt varför, för att jag vet ju inte ens om jag vill träffa personen igen.
För mig låter det som att du inte vill det.
Nej.
Om jag, för nu använder du jättemånga ord. Jag vet inte, kanske jag känner inte så mycket. Jag skulle sammanfatta det som, jag känner inte så mycket.
Jag tror att det är jobbigt att inse att jag inte heller känner någonting för någon. För jag blir nog också rädd att det, som jag säger, att det är min sanning att det aldrig kommer hända.
Mm.
Och då blir det väl att säga, men nu, det känns ändå okej. Det är inte...
Alltså, men du är ju också rädd för att det kommer hända. Du är rädd för att du kommer fastna i en beroende relation.
Ja.
Ja. Och hittills har det varit viktigare än allt att undvika det.
Mm.
Vilket innebär att du har undvikit alla relationer.
Mm.
Och om vi nu skiftar spelreglerna så att du kommer inte fastna. Man kan alltid gå hem när man vill.
Mm.
Och du har den friheten. Du behöver ingen stor nödutgång med liksom... Larmet behöver inte gå. Utan här är en helt vanlig dörr som du kan kliva ut genom när som helst. Den dörren är alltid öppen.
Mm.
Om du vet att du inte kommer fastna.
Mm.
Då finns det utrymme för lite pirr att utvecklas.
Mm.
Men hittills har du inte gjort det för att du har varit så upptagen med att överleva. Liksom.
Mm.
Se till att du inte hamnar i det där som du lovade dig själv för jättelänge sedan att du aldrig skulle hamna i.
Mm.
Men den risken tar vi bort. Vi utesluter den genom att du dejtar nyktra personer. Det går så fort du märker att folk har någon typ av beroendeproblematik.
Mm.
Och du får öva på att känna in i varje stund. Vill jag stanna här eller vill jag gå hem?
Mm.
Och när det lugnet finns,
du
vet att det här är en person som inte verkar vara beroende och det enda jag behöver göra är att känna efter.
Mm.
Då har vi liksom sänkt stressnivån så mycket att i det finns det utrymme för annat att bubbla upp.
Okay.
Men så har det inte varit innan.
Nej. Det tycker jag är ju jättesvårt att så här känna av också. Var tycker jag det är intressant? Hur långt ska man gå? Var är de? För när du säger också att jag kan ha dörren öppen och gå när som helst så betyder det ju också att de kan gå när som helst.
Mm.
Och då har ju inte jag heller någon kontroll.
Nej, vad är det du vill kontrollera?
Nej, men the outcome. Alltså jag vill veta. Det är så här, det kan jag inte.
Nej.
Och det stressar mig också jättemycket.
Ja, för växer man upp i ett beroende hem så har man inte råd att ta det som det kommer.
Nej.
Då blir man, alltså medberoende handlar ju om kontroll. Jag måste ha kontroll för att överleva.
Mm.
Så världen känns inte trygg. Man kan inte bara ta det som det kommer och se hur det blir. Och det låter som att det är en liten skvätt av det som är kvar. Att du litar inte på att det kommer bli bra, utan släpper du kontrollen kommer det bli dåligt. För så har det funkat hittills.
Ja.
Och det känns helt uteslutet att släpper jag kontrollen kan det hända något härligt som jag inte kan förutse. Eller som inte kan hända när jag kontrollerar. Så lite kommer det handla om att bygga upp tilliten till livet. Och se att de sakerna som händer då, det är inte det som händer nu när du släpper kontrollen. Tvärtom finns det utrymme för väldigt mycket fint att uppstå när du släpper lite på kontrollen. Och det är ingenting som du bara kommer kunna göra från en dag till nästa. Men du kanske kan släppa lite kontroll en gång. Och sen lite kontroll en gång till och se hur det går. Och om det går bra så kan det bara kännas rimligt att fortsätta.
Men hur så här praktiskt gör jag då det? Alltså hur ser jag att nu är det kontroll? Nu ska jag öva på att släppa lite. För det är också det att det är så undermedvetet, tror jag, att det kommer upp ibland.
Aha.
Att jag inte är medveten om att jag gör det.
Mm. Alltså om vi tar det exempel du just sa. Att om din dörr är öppen, din andra personens dörr är öppen. Egentligen att lite grann ha en konversation med dig innan att säga jag får gå hem när jag vill och den andra personen får gå hem när de vill. Det är tillåtet på den här dejten. Och det kan väcka så, men tänk om de går, vad ska jag, vad betyder det? Just nu bestämmer jag att bara för den här dejten, för den här gången är spelreglerna att man stannar bara så länge man vill. Och så provar du det och ser hur det känns. Och öva på detta utanför en dejtingkontext. Målet är inte att hitta ditt livs största kärlek imorgon liksom. Utan målet är att under en period bara öva på ett nytt förhållningssätt. För de nya erfarenheterna kommer hjälpa till att rita om kartan. Vilket gör att på sikt så kommer du kunna ha en relation. Men just nu så saker känns hotfulla som inte är hotfulla för att de var hotfulla. Allt du är rädd för var rimligt att vara rädd för då. Men de drakarna finns inte mer. Men du går fortfarande med full rustning och ska slakta draken. Det finns ingen drake, men du har missat det.
Ja. Taskigt. Kort.
Lite ondare, tungt med den där jäkla rösten. Nu går det fulla den med hjälm och svärd.
Precis.
Ja.
Men också det här med, vad sa du? Tar du njutningen till livet?
Tillit.
Tillit till livet.
Ja.
Vad innebär det?
Du har varit så upptagen med att säkerställa att det inte blir dåligt. Att du inte har haft utrymme för att låta det bli bra.
Men så att hoppas att jag förstår dig rätt. Ska jag försöka då att bara vara här och nu, så som jag tänker då, och att inte tänka, tänk om det här händer, eller tänk om den gör så här, eller...
Jag skulle vilja att du börjar med att bara öva på det här med att jag får gå hem när jag vill.
Okej.
Och den andra personen får också gå hem när de
vill.
Det går inte ut på att stanna så länge som möjligt. Alltså det är som att se en film, du vet inte innan hur den kommer sluta.
Nej.
Och om du bara kan öva på ovissheten i att jag vet inte när den här dejten kommer ta slut. Nu sitter jag i ett samtal med en person och jag vet inte hur länge vi kommer prata. Bara där, öva på det.
Ja.
Och när det känns okej så kan du liksom ta med dig det förhållningssättet till större grejer. Att okej, nu går jag på flera dejter, jag vet inte hur länge vi kommer dejta.
Nej.
Och det får vara okej. Jag kan känna in hur länge jag vill dejta, men jag vet inte hur länge den andra personen vill dejta.
Ja, alltså det är jätterimligt.
Vad skönt.
Det är jätterimligt. Jag bara får samtidigt upp så här ångest över, ja, men när de inte vill längre då?
Ja. Och vad händer i dig då om någon går? Vad betyder det? Hur tolkar du den situationen?
Att jag har gjort någonting fel. Att jag har gjort någonting fel, eller att jag inte var bra nog. Och det blir ju massa så här... Och gud, om jag bara hade gjort det här och de fick inte se den här delen av mig. De hade bara fått se det, eller om jag kanske, så.
Just det. Så om någon går så betyder det att du är dålig.
Ja.
Ja. Det är ju en smärtsam sak att tänka. Det är ju inte därför de går.
Nej.
Om de går, det kan dels ha med dem att göra, eller så betyder det att ni inte passade så bra. Men, för det där är ju också gamla spöken från förr. Så där resonerar ju barn. Om mina föräldrar överger mig betyder det att jag var dålig. Mm. Det är inte sant, men det är den slutsatsen. Barn dör. Eller barn dör. Barn drar. Och att bli övergiven av en förälder är inte samma sak som att någon man hade dejtat 4 gånger inte ville fortsätta dejta.
Fast det känns så. Alltså precis, verkligen så.
Exakt. Och då har ju du någonting att klura ut där.
Mm.
För då är det ju alltså, att prata med den lilla flickan som tror att nu blir jag övergiven och kommer bokstavligen dö. För barn dör utan sina föräldrar. Mm. Men du dör inte utan den här dejtpersonen.
Nej.
Så där finns det ju fnurra att liksom ta hand om då.
Mm.
Och när du inte längre känner dig som ett övergivet barn utan som en dumpad kvinna.
Mm.
Vilket är mycket rimligare.
Mm.
Så kommer det inte kännas så hotfullt.
Ja, men det är ju så. Och man vet ju det, typ. Alltså, intellektuellt. Eller vad man ska säga.
Men det här är inte ett intellektuellt problem.
Nej.
Ditt inre barn är livrädd för att bli övergiven.
Mm.
Och din lösning på det har varit att inte låta någon komma nära och kontrollera situationer.
Mm.
Så om du kan ta hand om ditt inre barn och öva på att släppa kontrollen och se att det blir okej ändå.
Mm.
Och när du vet att du kommer överleva, du kommer klara det att om någon går. Det kommer inte vara det här barndomstraumat längre, utan det kommer vara, du kommer bli ledsen.
Mm.
Det kan fortfarande vara tufft, men det är rimligt tufft.
Ja.
Det är inte dödsångest tufft, utan det är, nej vad tråkigt, jag tyckte ju om den här personen.
Mm. Ja, det är sant. Och det är liksom, det är ju så, det är ju mest ett skrikande barn eller ett skrikande sår inom mig. Som,
precis.
Alltså det är, nervsystemet går ju igång på 100.
Exakt.
Och liksom, jag tror också att det är att jag försöker skydda mig för att om detta skulle hända med någon som jag faktiskt tycker om, då blir det 1000 miljoner gånger värre. Men jag måste väl bara tillåta mig själv.
Alltså du behöver läka det såret.
Ja.
Ja, för så länge det känns så läskigt så kommer du inte göra det.
Nej.
Du behöver läka det såret.
Mm.
Och vi kan inte gå in på det just nu.
Nej.
Men det finns andra poddavsnitt som handlar om det.
Ja.
Du kanske kan prata med någon annan om det.
Ja, jag
det känns som att du vet vad du kan göra.
Ja.
Ja, för att, och ser du friheten som uppstår när du inte längre behöver vara livrädd för den.
Mm.
För att man kommer bli dumpad ibland om man dejtar.
Ja. Ja,
precis, som att man inte kommer få alla jobb man söker. Och om det är en dealbreaker, då händer det inte så mycket. Då har man inte råd att prova.
Nej. Ja.
Men om det skulle kunna vara okej att någon gick och det är okej att du går, då finns det ju verkligen utrymme för saker att uppstå.
Mm. Mm.
Paradoxalt, när det är okej att de går och det är okej att du går, då finns det möjlighet att stanna.
Ja. Ja. Men jag ska testa det. Gå in med, eller ja, överlag i livet. Att det är okej att gå när jag känner att jag är klar.
Ja. Det finns inte en nödutgång, det finns små dörrar och grindar och fönster överallt. Det är bara att kliva in och ut där man vill.
Mm. Mm.
Och så visar det sig vilka man tycker om att vara i samma rum med.
Precis.
Mm.
Spännande.
Ja. Känns som att det finns lite hopp ändå.
Ja.
Du kommer inte fastna.
Hoppet är väl det sista som lämnar en, inte det jag säger.
Ja. Ja. Och ta verkligen med dig det du satte ord på, kärlek inte för mig. Nej, medberoende är inte för dig.
Mm.
Kärlek kan absolut vara för dig.
Mm.
Vi behöver bara omdefiniera vad kärlek är. Vi behöver hitta den kärlek som är för dig. Och tacka den lilla tjejen som sa, jag vill aldrig vara med om det här.
Mm.
Bra! Hon skyddade dig från att vara med om det.
Mm.
I hela ditt liv fram tills nu.
Men nu kan hon steppa sig.
Nu kan hon få vila. Du tar över och bara, jag ska hitta en sorts kärlek som är för mig.
Mm. Mm.
Som känns bra. Där jag vill vara. Där jag inte sitter fast. Där jag väljer att vara.
Det känns fint.
Det är inte ovanligt alls att vi drar slutsatser om vad kärlek och relationer är när vi är riktigt små, baserat på det vi ser runt omkring oss, och får idéer som sen blir kvar och aldrig ifrågasätts. Jag har mött många som har sett sina föräldrar bråka och skrika sig igenom dåliga relationer och redan som småbarn bestämt att så där ska jag aldrig ha det. Och det är ett väldigt bra beslut. Men om vi aldrig får se exempel på hur en bra relation känns eller ser ut eller ens att det är ett alternativ, då blir ju slutsatsen att kärlek är otryggt och måste undvikas till varje pris. Så det vi behöver göra som vuxna är att lära oss att bra relationer existerar och är ett fullt realistiskt alternativ även om vi hittills aldrig varit med om det. Annars är risken stor att vi fastnar i det vi känner till, alltså ensamhet eller dåliga relationer. Om du vill ta reda på vad mer som är möjligt samtidigt som du släpper taget om dina gamla sanningar om att kärlek gör ont eller inte är för dig, då rekommenderar jag varmt onlinekursen Red Flag Detox. Den hjälper dig både att släppa taget om den otrygga och kaotiska bild av kärlek som du har burit på hittills och att måla upp en klar och tydlig bild för hur en sund relation ser ut och fungerar och känns. Otroligt mycket mer är möjligt än vi kan föreställa oss på egen hand om allt vi bär på är oinspirerande exempel och dåliga erfarenheter. Och då behövs det lite hjälp på vägen för att lära om och få tillgång till mer. Den här kursen är den hjälpen på vägen och du kan läsa mer och klicka hem den på happydating.se/redflagdetox. När du är inne på Happy Datings hemsida kan du också passa på att ta del av allt gratis material som du hittar där. Till exempel massor av blogginlägg, en hel sida full med artiklar och intervjuer och ett gratis nyhetsbrev som ger dig datinginspiration rakt ner i din inbox varje vecka. Nästa vecka hörs vi igen och tills dess ses vi på Instagram på kontot happydating.se.